Välkomna till det 27:e avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren.
Och med dig Håkan Törn.
Idag ska vi prata med Jing Wu, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, och Magda Wern, professor och överläkare i allmän psykiatri. Och de forskar då båda om suicidrisk hos äldre personer. Och det har de skrivit om tillsammans med Jing Li som är docent i hälsostatistik.
Ja, man brukar ju höra talas om självmordsstatistik ibland på nyheterna. Men det går ju lite så här upp och ner i vågor. Men oftast så handlar det om yngres självmord och vikten att förhindra att unga med psykisk ohälsa då ska ta sitt eget liv. Och det, är ju, det känns ju rimligt liksom.
Mm. Sen har man ju hört många gånger att självmordsstatistiken skulle vara väldigt hög i Sverige. Ibland har man ju att det skulle vara det högsta självmordstalet i Sverige, men det stämmer ju inte.
Nej, det gör inte det.
Jag kollade nu, det ligger på 1569 personer 2022, alltså 14 personer per 100 000 invånare. Och det är alltid högre för män då, 2/3 i det här fallet. Och det gäller ju överallt just det här med män då.
Men det är alltså i världen du pratar om nu?
Nej,
nej. Sverige.
Sverige är 1569 och 14 per 100 000.
Okay. Ja, ja. Mm.
Alltså, om vi pratar om världen så ligger ju Lesotho högst i världen. Och 147 män av 100 000, alltså 10 gånger så många som i Sverige. Och det kan man jämföra då med 17 i Europa, återigen för män då. Högst i Europa ligger Ryssland och högst i Norden ligger Finland. Och intressant tycker jag är att när det gäller äldre då, om vi nu tittar på Sverige, så enligt den här artikeln som vi nu har läst och strax ska prata om, så ligger faktiskt Sverige till och med under Danmark, alltså lägre tal än Danmark, som annars generellt sett har de lägsta självmordstalen i Norden.
Mm. Och i de postsocialistiska länderna fäste jag mig vid när jag läste artikeln att självmordsstatistiken bland äldre var relativt hög där. Och sen kollade jag lite snabbt på SCB angående, alltså Statistiska centralbyrån angående nivåer för gruppen 35-69 år i Sverige. Jag vet inte om du har tittat på samma grupp, Håkan, eller?
Nej, jag tittade på hela
spektrat. Ja. Men då de här så kallade yngre, fast de överlappar lite med de grupperna som vi ska prata om idag, som börjar på 65 år. Men där var, då hade de ett tal på 9 självmord per 100 000 män och 20, nej förlåt, för kvinnor då i den gruppen var 9 per 100 000 och män låg på 25 per 100 000. Och så varierade det med utbildning. Det var lite spännande också att det var ganska tydlig skillnad på de som hade för gymnasial utbildning enbart. De låg betydligt lägre, eller betydligt högre i de här självmordstalen då än de med eftergymnasial för båda grupperna.
Ja, men nu tycker jag att det är dags att vi bjuder in Jing och Magda.
Som ju är våra experter faktiskt.
Ja, då säger vi välkomna Jing Wu.
Tack så mycket.
Magda Wern.
Tack.
Ni har alltså skrivit om äldre och självmord i Europa och kopplat det här då till olika typer av välfärdsstater i den här artikeln då som vi har läst, som heter Suicide among older people in different European welfare regimes. Does economic insecurity have implications for suicide prevention? Och på svenska blir det ungefär: självmord bland äldre i olika europeiska välfärdsregimer, har ekonomisk otrygghet konsekvenser för suicidprevention? Förklara.
Ja, men faktiskt, ja, det är lång historia kring den artikeln, men i 2018 deltog jag i en konferens som handlade om aktivt åldrande, in text, och organiserades FN Förenta Nationella i Spanien. Så det finns vissa ekonomiska indikatorer inom aktivt åldrande, in text. Då undrade jag om, okej, kanske dessa ekonomiska indikatorer kan påverka självmords rötter hos äldre över Europa. Mm. Och i 2021 deltog jag i Magdas forskningsprogram om självmord hos äldre och vägen tillbaka till livet. Så vid det tillfället pratade vi om den forskningsidé. Och sen skrev vi tillsammans den artikeln med docent In Lee från Sakuranska Academy som också är med författare i den artikeln och expert på hälsostatistik.
Mm. Ja. Jag får flika in det här för oss i vår forskargrupp som heter Sakuranska Suicide Studies eller Sakuranska Suicidstudier. Vi är en multidisciplinär grupp med olika kompetenser, men inte det sociologiska tills Ying kom med i våran grupp. Och detta betyder mycket för oss, för det fick oss att vidga våra vyer. För de flesta i forskargruppen är kliniskt verksamma personer och vi är väldigt mycket in i det här individperspektivet. Och så kommer Ying med att nu tittar vi stort, nu ska vi ut i Europa och titta på faktorer uppe på samhällsnivå. Så att det blev väldigt spännande.
Tack så mycket.
Alltså, och då kopplar ni alltså de här ekonomiska faktorerna till välfärdsregimer och till om det påverkar valresultat, ställer jag på att säga. Jag menar naturligtvis självmordstalen för äldre. Varför är det viktigt att forska om detta innan vi går vidare med, för det här har vi ju väldigt mycket frågor på såklart, men varför i stora drag skulle ni säga att det är viktigt att forska om självmord bland äldre över 65 är det ni har tittat på?
Men faktiskt, som vi vet, blir man äldre finns det ganska massa livsförändringar eller massa livshändelser i olika livssteg. Sambandet mellan till exempel ekonomiska indikatorer på makronivå och självmord hos äldre tyvärr relativt inte så mycket forskning tittar på sambandet mellan ekonomiska indikatorer och deras effekt på självmord hos äldre. Men de flesta titta fokuserar mer på faktiskt befolkning med arbetsför ålder. Men när det kommer till suicidforskning hos äldre så tittar ganska mycket forskning på, som sagt av Magda, till exempel fysisk sjukdom och kognitiva brister och till exempel ankerstatus och social isolering och ensamhet på individnivå. Så i så fall vi tänker att vi kan bidra oss till ny kunskap på självmord och forskning inom åldrande och hur man kan säga forskning inom äldre och åldrande särskilt på självmord förebyggande.
Just det.
Och detta är så viktigt med tanke på att äldre, och nu pratar om äldre i Sverige, rör det sig om de som är 80 och äldre, männen har de högsta suicidtalen överhuvudtaget, långt över de suicidtalen vi ser hos unga människor. Fast det är där forskningen görs. Det är där man jobbar mycket aktivt med suicidprevention. Så att det här är en grupp som inte har fått så mycket uppmärksamhet. Och det som gör detta ännu mer relevant är att det är en grupp som växer.
Fler
befolkningen
blir
äldre och äldre.
Vi ska prata lite om ert urval. Ni har ju gjort, som ni redan har nämnt, en väldigt stor studie och många länder. Men det är några europeiska länder som inte finns med, till exempel Schweiz, Island, Norge. Det kanske bara är EU-länder. Kan ni säga lite om urvalet som ni har gjort?
Vi har, det finns totalt 28 europeiska länder som studerades i vår artikel. Varför vi inkluderat dessa 28 europeiska länder så vi kan få tillgång till data så å ena sidan. Och andra sidan att så det kan kopplas till exempel S.B. Andersens teori. Så vi vill titta på välfärdsregim, typologin.
Vi kanske bara ska flika in där för lyssnare som inte känner till den danske sociologen. Han är Esping Andersen som har gjort en typologi på tre olika typer av välfärdsstater, välfärdsregimen. Den socialdemokratiska, den liberala och den konservativa.
Ja, precis.
Och där är den konservativa typisk för Sydeuropa. Alltså, ja, Tyskland, Sydeuropa och den liberala i Storbritannien och den typen av länder.
Liberala välfärdsmodellen konservativa välfärdsmodellen och socialdemokratiska modellen.
Och den socialdemokratiska är mer i Norden då?
Ja, nordiska länder är typiska exempel och tyska länder och Frankrike är typiska exempel på länder för konservativa modellen och USA och till exempel Storbritannien, så de är exempel, typiska exempel på som använder liberala välfärdsmodellen.
Men som jag minns så var den fjärde också, det är Italien, Spanien, de medelhavsländerna, de har en familjebaserad mer,
eller
det kallar man för familjebaserad välfärdsregim.
Ja, precis. S.B. Andersen, han som sagt av Håkan, så är han ganska viktig samhällsvetare och han är mest känd för sitt arbete inom välfärdsforskning, välfärdsstatsforskning. Han publicerat den klassiska boken som heter The Three Worlds of Welfare Capitalism. Så han kategoriserade och delat upp gamla europeiska länder och utvecklade länder i tre huvudtyper av välfärdsstater. Men faktiskt flera forskare hard kritik mot S.B. Andersens teori. Så de tänker att i dessa tre typerna finns det inte till exempel södra europeiska länder, inte öst europeiska länder heller. Så de är post-socialistiska europeiska länder. I så fall så flera forskare i välfärdsforskning, de utvecklade teorin av välfärdsregim, typologin. Så de har lagt till fler europeiska länder. I så fall så vi har inkluderat alla 28 europeiska länder. Så baserat på olika åsikter kring välfärdsregim. Välfärdsregim typologin, så har vi inkluderat till exempel några vissa post-socialistiska europeiska länder och södra europeiska länder, inte bara Italien utan också Portugal, Spanien, Grekland, Malta och Cypern.
Så ni jobbar egentligen, kan man säga, med en modell som inkluderar fyra olika slags typer.
Precis.
Ja, och ni använder er också av ett mått på ojämlikhet i den så kallade Gini-koefficienten. Vill ni säga några ord om det?
Varför har vi inkluderat Gini-koefficienten? Så Gini-koefficient är jätteviktigt mått för att mäta ekonomisk ojämlikhet och ekonomisk jämlikhet på makronivå eller på nationell nivå. Så det betyder att det finns siffror från 0 till 100. Mm. Så 0, det betyder att det representerar perfekt jämlikhet.
Okay.
Jämlikhet på makronivå.
Ja, noll är den perfekta, icke-existerande jämlikheten.
Ja, jämlikhet i samhället. Så okej, 100 representerar maxima ojämlikhet maximal på makronivå. Mm. Ja, ekonomiskt. Mm.
Mm. Ja, så ni tänker att det kan vara relevant för att förstå skillnader i självmordsfrekvens då?
Men logiken är också att en välfärdsstat försöker omfördela medel så att det blir lite mer jämlikt. Så det beror lite grann på hur mycket och hur hög utsträckning man gör detta då.
Vi får jämföra siffror på in i coefficient. Så vi får titta på, så till exempel i vissa länder finns det högre in i coefficient. Det betyder kanske det finns ekonomisk ojämlikhet och högre ekonomisk ojämlikhet i dessa länder jämfört med andra länderna.
Kan ni ha exempel bara i Europa på några som har hög respektive låg koefficient?
Ja, till exempel i vår artikel har vi visat upp postsocialistiska europeiska länder har relativt högre ekonomisk ojämlikhet, så inne i koefficient jämfört med de andra, till exempel kontinentala europeiska länder och nordiska länder och Ölandgruppen.
Det är ju intressant, för man tänker att postsocialistiska länder, de kommer ju från en socialistisk regim där man föreställer sig att det ändå var ganska ekonomiskt jämlikt, eller hur? Det skriver ni ju inte om i artikeln, men jag blev lite nyfiken, för jag tänker att Är det någonting i, för ni ser ju, vi kommer ju prata mer om det, men ni ser ju i artikeln att det är ganska hög självmordsfrekvens i de postsocialistiska länderna just.
Yes.
Kan det också ha att göra med att ojämlikheten har ökat efter Sovjetunionens fall, eller finns det någon jämförelse? Har ni någon koll på hur det såg ut innan Sovjetunionen?
Mm.
Och har ni inte det så har ni inte det. Men jag tänker det var förmodligen svårt. Men jag bara blev nyfiken faktiskt. För att jag tänker att den här stora ojämlikheten beror också på lite grann en chockartad inträde av en kapitalistisk och kanske nyliberal regim efter Sovjetunionens fall.
Jag tänker spontant på i gamla Östtyskland där alla hade arbete. Mm. Det var en självklarhet.
Mm.
Och så är inte fallet nu.
Nej.
Och så att det kan vara såna ändringar som
precis, arbetslösheten är mycket högre
nu. Ja.
Jag tänker, nu har vi börjat komma in lite på resultat. Vi kanske kan fortsätta. Nu har vi konstaterat att vi har sett att det är högt i Östeuropa. Men kan ni sammanfatta lite, vad är de viktigaste slutsatserna som ni har gjort av er undersökning? Och var det någonting som förvånade er som ni inte hade förväntat?
Jag tänker att vår artikel visar upp samma resultat som sagt av Håken kring statistik i dagens samhälle. Till exempel östeuropeiska länder har relativt högsta siffror på självmordsrate och södra europeiska länder har lägsta siffror på självmordsrate.
Vill du lägga till någonting, Magda, där? Var det någonting som
förvånade dig?
Ja. Inte så förvånande, men det var mer att jag slogs av hur dels det här att suicidtalen varierar så enormt över Europa, och dels då att man såg olika mönster, olika associationer på olika håll, och hur detta i den nordiska regionen, det enda som slog ut, det var det här med att hade man möjlighet att arbeta efter 65 år, det var kopplat till en minskad risk för suicid.
Mm.
Och ja, detta var, alltså jag hade inte väntat mig att jag skulle se samband med till exempel material. Vad är ordet man använder? Material.
Materiella.
Depression. Depression.
Ja, ja. Att jag. När det gäller Sverige, och nu tänker jag på individnivå, när jag åkte runt i Västsverige och intervjuade familjer till äldre personer som hade tagit sina liv.
Mm.
En sak som jag slogs av, att man hade det relativt sett bra ställt. Alltså det var av 85 olika personer som tog sina liv, så kan jag säga det var en där jag kunde få den här känslan av att det här med ekonomin verkligen spelade in.
Mm. Mm.
För de andra 84 var ekonomin, det var inte ett problem.
Mm.
Och så tänker jag hur annorlunda det kan se ut då, utifrån finns misär, finns det här att försöka få ihop sitt dagliga överlevnad.
Mm. Så. Det, för ni använder det där material deprivation, man kanske ska förklara det också. Alltså det handlar ju om att man ganska snabbt får det ekonomiskt sett sämre än vad man har haft. Så det är inte den, eller hur, det är inte den absoluta fattigdomen eller rikedomen som avgör själv, utan det är just den här förändringen att man faller ner i en situation där man inte har befunnit sig, eller hur?
Mm. Mm. Ja, precis.
Och det är kanske till följd av pensionen då, eller att man slutar arbeta.
Men i Sverige har vi en god skyddsnät, även om man, många som önskar att det var ännu bättre, men relativt sett en väldigt en skyddsnät i form av pension och så.
Mm. Ja. Precis, och ni hittar ju ändå lite samband då mellan olika välfärdsregimer och den här hur jämlikt eller hur man lyckas omfördela medel. Kan ni säga någonting mer om det?
Ja, till exempel om vi tittar på resultat, vi kommer tillbaka till resultat, så vårt resultat visar att material depression och material deprivation, så då har samband med självmordsrater i hela befolkningen och hos äldre man samt hos äldre kvinnor över Europa. Så det är inte individuell saker i vissa länder, så i över Europa. Så det betyder att om vi går tillbaka och tittar på definition av material depression som beskrivs i vår artikel, vi får veta att material depression så räknas som till exempel individen har inte förmåga möta individuella behov och i termer av mat, bostad, transport, hälsa. Så då, om vi tittar på också definition av välfärd, så vad välfärd så består av mat, bostad, hälsa, transport och omsorg och så vidare. Så vi får tänka på i så fall om material depression är ganska viktig riskfaktor som kan öka självmordsrater över Europa hos äldre. Så vilken roll välfärdssystem kan spela i relation till till exempel i relation till och på att minska material depression hos äldre personen. Men vår artikel använder samman lagen data, så tyvärr kan vi inte titta på individnivå. Men i så fall vi har implikation för vidare forskning, så kan man säga vilken grupp av äldre personen de lider av material depression och leder till självmordsbeteende eller självmordsplan, självmordstankar i sina senare liv, till exempel.
Mm. Så att ni tittar på gruppnivå, då kan ni egentligen nästan förutsäga då vilka kommer att ha högre antal självmord i den här specifika gruppen, jämfört med grupperna då, inom. Mm. Mm.
Ja, jag kan ju inte låta bli då att komma in på Emil Durkheim, den sociologen som var verksam för 120 år sedan. Han gjorde en klassisk studie som hette Självmordet, som vi ska diskutera senare idag. Och han byggde då på statistik under 1700-1800-talet. Mm. Men det är ju intressant, tyckte jag, när jag läste om den boken nu då, att det finns en stor samstämmighet med det han kommer fram till och det ni kommer fram till. Och jag tänker, han hade ju framförallt två förklaringar som han förde fram. Den ena var ju det här som ni kallar för material deprivation, alltså snabbt, att ens ekonomiska omständigheter förändras snabbt. Och sen den andra förklaringen var ju kopplat till förlust av social sammanhållning, alltså som översätts på individnivå då till ensamhet helt enkelt.
Mm, mm.
Så, och det, ni nämner ju inte Durkheim här, men jag ser ju att de två förklaringarna diskuterar ni. Så jag tänkte, kan ni säga någonting, hur kan man vikta dem? Och jag tänker naturligtvis, när man blir äldre kan man ju drabbas av båda de sakerna på samma gång, alltså försämrad ekonomisk situation och ensamhet då.
Alltså försämrad ekonomisk situation, tänker man sig också, kan betyda att man inte kan umgås så mycket med folk som man har gjort förut. Eller man tappar det här sociala sammanhanget som ändå arbetet var, där man hade arbetskamrater och umgicks med andra. Att det liksom också hänger ihop på något sätt. Det är intressant det här att flytta det från det psykologiska individperspektivet, och vi ska rikta oss mot individen och istället titta på förebyggande arbete på samhällsnivå.
Ja.
Magda. Och där måste jag ta upp det svenska nationella programmet som kom ut för suicidprevention, som kom ut i höstas, och där trycker man. Mm. Och det upplever jag, som har hängt med nu i 30 år när det gäller suicidprevention, att det här är första gången som man verkligen lyfter det här samhällsnivån. Så att vi hoppas att detta är början på en ökad förståelse för hur vi måste tänka väldigt, väldigt brett.
Ja.
Om individen ska inte behöva stå det den dagen med sina enorm känsla av att jag klarar inte av mitt liv.
Att det är meningslöst.
Att det är meningslöst, att det finns ingen väg ut. Mm. Att ta bort mig själv är det enda, den enda utvägen.
Mm.
Att vi börjar arbeta på det här mycket bredare plan då, och se hur samhället är så har en så betydande del i det här, att att folk kan tvingas in i en situation där de ser ingen annan utväg.
Ja, men då har jag också en fråga, för att det är lite spännande det här. Jag vill bara nämna det också för lyssnarna, för att ni hittar ju då att i Malta har lägst finns det, är det lägsta självmordstalet i alla de här 28 europeiska länderna som ni har undersökt, så är det lägsta självmordstalet för kvinnor på Malta, och för män är det lägsta självmordstalet på Cypern.
Mm.
Och Litauen ligger då högst för män i bland de här 28 länderna, och Ungern ligger högst för kvinnor. Vad kan man säga om det? Drar ni några slutsatser av det just på landnivå, eller kan ni inte göra det?
Ja. Så vi har samma resultat, jag tänker att vi har samma resultat på självmordsrate över Europa som tidigare forskning som har presenterat. Så
även för äldre så stämmer, alltså de stämmer överens med de här i övriga åldrar då.
Så öster, till exempel öster europeiska länder, så de har hela tiden, kan man säga, hela tiden högaste siffror på självmordsrate, särskilt hos äldre man. Och Marta som sagt av oss, han Marta och Sipen och kanske, jag måste kolla. Okej, okay. Så dessa södra europeiska länder.
Runt Medelhavet.
Ja, här längst. Längst siffror på självmordsrate. Men vilka eventuella orsaker till detta, så det är ganska intressant. I min tidigare publikation har vi tittat på till exempel inte bara ekonomiska indikatorer utan också subjektiva välbefinnande, till exempel informationer, emotional well-being och subjektiva välbefinnande indikatorer, hur dessa faktorer kan påverka självmordsratten hos äldre, äldre kvinnor respektive äldre man över Europa också. Så det är intressant att vi kan titta på resultat. Så dessa ekonomiska indikatorer har inte signifikanta påverkan på självmordsratten i södra europeiska länder.
Mm.
Men subjektiva indikatorer, till exempel på individnivå. Are you happy? Är ni glada? Så är ni nöjda med ditt liv generellt? Och vad tänker du på din hälsa? Så är du frisk? Dessa subjektiva indikatorer som spelar viktig roll i förebyggande på självmord hos äldre personer i södra europeiska länder.
Så jag får sammanfatta då, så de ekonomiska indikatorerna spelar mindre roll, men de subjektiva spelar större roll i länderna runt Medelhavet.
Ja, precis. Jag tänker att, ursäkta mig, får jag lägga till en liten sak. Varför då? Så det är jätteintressant. Jag tänker att vi kan titta på, fokusera på familjebaserad välfärdsmodellen som södra europeiska länder gäller.
Mm.
Kanske de äldre personerna, de är beroende av familjer som är centrala källan till hjälp och på tillhandahållande välfärd tillhandahållande.
Mm.
Så i så fall, om familjerelationer är ganska bra, så de kan leda till minskande självmord.
Så att de är mer integrerade i sina familjer, helt enkelt.
Ja, kanske det är eventuella orsaker till resultat.
Men de här subjektiva, jag skulle ändå vilja koppla det till den samhälleliga kollektiva nivån. För att jag tänker ju på återigen då på Durkheim som konstaterade, liksom ni, att det är en stor skillnad mellan södra Europa, katolska länder och norra Europa. Protestantiska länder tryckte ju Durkheim på då.
Mm.
Och det gjorde han för att han menade då att på den här samhälleliga nivån som handlar om social sammanhållning så är det en starkare social sammanhållning i katolska länder, medan i protestantiska länder så är individualiseringen starkare. Och som då, och då tänker jag på den individuella subjektiva nivån så får ju det en effekt av en upplevelse av ensamhet som då kan ge upphov till självmord. Men vad säger du, Magda, apropå de här liksom två förklaringarna, ensamhet och eller brist på social sammanhållning och ekonomiska faktorer?
Ja. Jag kan, utan att jag har några handfasta forskningsresultat, så kan jag uppleva att det här med det som vi på engelska kallar social connectivity, det är något större än är jag ensam eller är jag inte ensam, utan finner jag en mening i min kontaktnät. Man kan ha en jättestor kontaktnät men inte finna mening i det. Och som Jing var lite inne på här, i de länderna runt Medelhavet, där kan det finnas kvar en större upplevelse av tillhörighet. Mm. Och jag tänker, det är inte bara att man är beroende, att man får sin välfärd genom familjen. Det är också, för de flesta äldre har någonting att ge tillbaka till familjen. Mm. Att man är en, man kanske passar barnbarn eller barnbarnsbarn. Eller på olika sätt så har man en roll.
Mm.
Och det här att man betyder någonting för andra, att det är oerhört viktigt i sammanhanget. För vi har inte riktigt nått de här existentiella frågorna.
Mm.
Men när vi pratar kring det här med vad betyder mitt liv i relation till andra, då kommer de existentiella frågorna upp. Och jag tänker på, nu ska vi inte prata om Asien eller vår artikel. Ja, Asien ingår inte, men där har man sett extrema ökningar i suicidtal hos äldre personer. Och inte minst äldre kvinnor som annars har relativt sett jämfört med männen låga tal. Och en förklaring man tar upp i det sammanhanget är migration av den yngre generationen. Flyttar in till storstäderna.
Ja.
Och då berövas den äldre personen av sin roll som man hade tidigare. Och här kommer det med det ekonomiska. Att även om ekonomin är bra, eftersom den yngre generationen skickar pengar, om de har lyckats att få arbeten och få det gott ställt, och så skickar de pengar hem. Och man har sett, och detta har jag hört från thailändska forskare, utan att jag har ingen studie som jag kan referera till. Men där har man sett att även äldre, man ser högre suicid hos äldre som har, där den yngre generationen har migrerat. Även om de har en bra ekonomisk nivå. Alltså de har inte tagit sina liv på grund av det materiella. Att man har svårt att överleva, få liksom de basala resurser räcker till. Utan det verkar som det här med det sociala, att känna sig som en del av någonting större. Att det är där som driver fram.
Det är intressant att du säger att just där så ökar självmordstalen hos kvinnor. Mm. För att generellt sett så är det ju så alltid då att självmordstalen är högre hos män, och det visar ju ni också. Men att här, i det exempel som du ger Magda, så ökar det hos kvinnor. Det tyder ju då på, om man återigen ska koppla till den här idén om social sammanhållning, att man skulle kunna tänka sig att självmordstalen är lägre bland kvinnor, för kvinnor är mer socialt integrerade i och med att de i patriarkala samhällen tar hand om reproduktionen och omvårdnaden. Och så i det här exemplet som du nämner så blir de plötsligt berövade den sociala funktionen. Kan man tolka det så?
Ja, precis. Bra fråga.
Ja. Detta har jag diskuterat med forskare, dels genderforskare, och alltså suicidforskare som har glasögon på
ett genusperspektiv.
Ja. Också med forskare som forskar i länder i asiatiska länder där det händer de här stora migrationer.
För när vi pratar om äldre män så är ju siffrorna faktiskt generellt sett väldigt mycket högre än för kvinnor. Har man någon annan förklaring på detta än bara det här att reproduktiva och att vara en del av familjen som kanske män inte har varit i lika hög utsträckning?
Jag tänker att alkoholproblem är ganska allvarligt problem hos äldre män. Så i så fall, vi kan titta på resultat också. Så till exempel i öst,
Östeuropa?
Öst, vänta lite, ja, jag ska kolla. Centrala öst och europeiska länder. Och och baltiska europeiska länder, så det finns mycket högre siffror på självmordsrat hos äldre man jämfört med hos äldre kvinnor. Så kanske jag tänker att alkoholproblem. Mm. Så vi kan använda.
Har ni någon statistik på alkoholkonsumtion eller så?
Kanske du har statistik lite.
Ja, dels har jag svensk statistik, men jag tänkte just nu är vi i en lite större... vad jag kan säga rakt av är att man ser starkare koppling mellan självmord och alkoholkonsumtion när alkohol konsumeras som liksom stora mängder sprit. Det har man sett att det är högre suicidtal, kopplat till högre suicidtal, medan om man dricker kontinentalt det kan vara mycket alkohol men inte lika starkt kopplat till suicid. Mm. Och jag tänker just i de här centraleuropeiska före detta sovjetländer att jag misstänker, utan att ha statistik, att där är det ett drickande av stark sprit och kan vara den här mönstern som man menar är meddrivande för suicid. Mm.
Och själva spritdrickandet är väl också då kopplat till den här alltså ensamhetsfaktorn, tänker jag.
Att det kontinentala, drickandet är kanske mer i sällskap så när man äter tillsammans och sådär.
Så att det är, om män i högre grad så att säga dricker på det sättet då, så kan det vara ett uttryck i sin tur för bristande social samhörighet.
Jämfört med äldre kvinnor kan äldre man inte anpassa sig till familjeliv efter till exempel pension, efter de gått i pension. Så de har jättesvårt att anpassa sig till familjeliv. Så i så fall kanske alkoholproblem
ökar då.
Ja, just det. Som scoping mechanism.
Jag tycker ni har ju också förslag på vad man politiskt skulle kunna göra för att minska självmordstalen. Och ni nämner ju där, det är inte så utförligt, men ni säger att arbetsmarknadspolitik kan vara lösningen. Och då har jag egentligen två frågor kopplat till det. Dels, vad skulle det kunna vara för typ av arbetsmarknadspolitik då riktad mot äldre? Och sen den andra frågan är, nu när jag lyssnar på er så tänker jag att ni föreslår det inte bara för att individens så att säga, ekonomiska situation skulle bli bättre, utan också för att individen skulle känna en större social samhörighet. Stämmer det?
Extremt viktigt,
precis.
Men vad skulle det kunna vara för åtgärder? Eller det kanske ni inte har... Det kanske ni lämnar åt politikerna?
Ja, jag tänker när det gäller arbetsmarknad att de här frågorna som får man jobba så länge man vill. Det kan se väldigt olika ut i olika länder. Nu kommer jag från USA där det är verkligen det är djungel när det gäller när går man i pension. Jag kan säga att min egen pappa jobbade på sin bensinmack tills han var 85 år. Och trivdes och både gott och hade det här sociala sammanhang på sin bensinmack. Och det skulle jag så gärna se för andra. Att få möjlighet, det behöver inte vara att möjlighet att jobba kvar på det jobbet som man hade. Det kan vara andra typer av arbete, och det behöver inte ens vara lönearbete, det kanske kan vara volontärarbete. Man har hört nu om till exempel projekt där äldre läser sagor för barn på bibliotek, och jag skulle vilja se mer av det, att det var mer självklart att de äldre jag säger de äldre, men jag faktiskt gick i pension igår.
Eller igår
kanske. Vi ska gratulera efter det
här. Blandade känslor. Men det är delpension för min del. Så att jag
känner, du fortsätter
inte,
arbeta.
Jag fortsätter arbeta, så det är inte lika dramatiskt. Mm. Men det är det som jag hoppas att det kan bli mer förståelse för detta. Att just äldre personer har mycket mer att ge.
Mm.
Men att det måste vara utifrån de egna förutsättningar. Och vilket skiljer sig enormt. Mm. Du kan ha en 85-åring. Ja, igår såg jag program med Georg Riedel som höll på att skapa ny musik i 90-årsåldern. Och sen kan det vara en annan person som har mycket, mycket mer begränsade möjligheter. Men att då i sådana fall kan det vara mer, det behöver inte vara arbete, det kan vara andra möjligheter att finna en social sammanhang.
Mm.
Och det tror jag vi i Sverige behöver bli mycket, mycket bättre på. Ja. Jag tror att om vi ser på de länder vid Medelhavet, att man är mycket bättre på det.
Ja, jag håller med.
Ja, alltså det här är ju så spännande. Vi skulle kunna fortsätta prata om detta i evighet, känns det som. Men vi behöver runda av, och jag tänker, om man nu ska sammanfatta, så det som lyssnaren kan ta med sig från er forskning egentligen, det är att sociala sammanhang och sociala relationer är oerhört viktigt, och de här faktorer som man kan mäta då, ekonomiska faktorer, kanske missbruk och så vidare, egentligen på olika sätt, alltså dels modifieras de ekonomiska faktorerna av sociala faktorer och relationer och meningsfullhet, alltså det som ni kallar för subjektiva faktorer också då. Men också att det inte finns någon självklar, eller att alkoholkonsumtion och missbruk kanske ökar för att man har kommit ur sitt sociala sammanhang som äldre. Skulle ni vilja säga någonting mer om vad lyssnarna kan ta med sig? Mm. Eller är det någonting ni vill tillägga?
Jag vill betona att
också att arbetet är en viktig del av det sociala sammanhanget.
Självmord hos äldre är inte individuella handlingar, utan att faktiskt självmord, det sociala fenomen, man kan säga, förankras i breda sociala sammanhang.
Mm.
Så vi måste tänka på, man kan säga,
på samhällsnivå.
Så det är inte bara individuellt problem. Så alla kan ta ansvar för suicid, för byggande.
Ja, men då tackar vi er båda för att ni ville komma hit och dela med er av era tankar om er forskning.
Fantastiskt spännande. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack själva.
Hej då.
Hej då.
Då var det dags för vårt litteraturtips, och idag är det du som har läst, Håkan. Vad har du läst?
Jag har förstås läst Emil Durkheims bok Självmordet som kom ut 1897.
En riktigt rejäl klassiker blir det idag då.
Absolut. Jag menar, jag tror Durkheims namn har ju nämnts väldigt många gånger i den här podden. Så nu tycker jag det är verkligen dags att ägna då ett av hans mest kända och inflytelserika verk en närmare diskussion.
En fransk sociolog, men kan du introducera honom ändå för de läsare som hör honom?
Som inte har så bra koll. Men han föddes i Frankrike 1858 och dog bara 59 år gammal då, 1917. Växte upp i en judisk familj under ganska knappa omständigheter, men lyckades ta sig in då på det prestigefyllda École Normale Supérieure i Paris. Så började han sin akademiska bana egentligen som universitetslärare i filosofi. Och han intresserar sig där då särskilt för moralfilosofi, och det kommer ju då att prägla hans sociologiska tänkande väldigt mycket.
Just det.
Vilket kom då till uttryck inte minst i hans doktorsavhandling, Den samhälleliga arbetsdelningen från 1893, också en sociologisk klassiker. Mm. Men då ska man säga att då var ju inte sociologi helt erkänd som en vetenskaplig disciplin, utan det var faktiskt Durkheim som fick den första professuren i sociologi i Frankrike, och det var då 1902 vid Sorbonne. Och det var faktiskt också de första i Europa. Och det skedde, han fick den professuren mycket tack vare, alltså dels hans bok Sociologiens metodregler som kom 1895, men ännu högre grad den här boken Självmordet då.
Mm. Sen så kanske man ska nämna att han är väldigt känd för den här också, det religiösa livets elementära former, som ju också ligger väldigt mycket i linje med den här moral.
Precis, som kom 1912 om jag minns rätt. Så att nu har vi nämnt då alla hans klassiska verk som också är sociologiska klassiker. Mm.
Yes, har du något citat av Håkan?
Jajamän, jag kommer här. Om, med andra ord, människan som så ofta har sagts är en dubbel natur, beror det på att det sociala jaget så att säga bildar ett skal som omsluter det fysiska jaget. Det sociala jaget förutsätter nödvändigtvis ett samhälle för vilket det är ett uttryck och vilket det tjänar. Om samhället upplöses kan individen inte längre känna att det existerar, samhället alltså, och verkar omkring honom. Individens sociala jag berövas då grunden för sin tillvaro. Det sociala jaget är ändå essensen i den civiliserade individen. Han är tillvarons mästerverk. På så sätt berövas vi grunden för vår tillvaro, alltså om samhället då försvagas eller upplöses. Det enda liv som har någon mening har inte längre någon motsvarighet i verkligheten. Den del av tillvaron som fortfarande har ett verklighetsunderlag är inte längre tillräckligt för att möta våra behov.
Det här tycker jag låter väldigt mycket som det vi har pratat om nu precis. Att det räcker inte med de fysiska omständigheterna, utan vi behöver samhället för att ha ett socialt jag.
Precis.
Och tillfredsställda.
Och att Durkheim också var upptagen, som märks i det här citatet, vid att han såg liksom på något sätt en samhällelig upplösning omkring sig. Och självmord då var ett uttryck för det.
Och den samhälleliga upplösningen var ju då urbaniseringen och den moderna samhällets liksom framväxt, eller?
Ja, egentligen att det gick för fort skulle man kunna, om man förenklar lite, för alltså att samhällsutvecklingen gick för fort.
Men då kan man också koppla till som Magda sa om Asien, att där urbaniseringen då går ju jättesnabbt nu.
Mm.
Ja.
Kanske. Ja, kanske.
Okej, vi fortsätter.
Ja, nej men men jag tänker just att den här boken då fick Sorbonne-universitetet att tillsätta en professur i sociologi.
Och den första i Europa.
Ja, precis. Och det är att för att självmord på ett sätt, och det var ju Magda och Jin inne på, att det på något sätt alltså knuts väldigt starkt till en individuell förståelse. Mm. Det är en individs helt eget beslut att avsluta sitt liv då, på trots mot en social omgivning och som då fördömer och försöker förhindra självmord. Mm. Men därför säger Durkheim då, just därför att den framstår så extremt individuell, så är det den perfekta fallstudien för att visa hur vi i grunden är sociala varelser. Och för det är viktigt då att Durkheim menar ju att det sociala eller samhället, det är ju inte summan av individerna, utan det är någonting mer än summan av individerna. Mm. Alltså samhället är en storhet med en egen dynamik, egna lagar, sätt att fungera. Och det är klart att det är ett väldigt så här kritiserat antagande som ju görs av sociologin ändå, att samhället existerar oberoende av individerna.
Mm.
Det är ju det Durkheim säger uttryckligen. Men med det, och det kanske leder till missförstånd kanske, för att han menar ju inte att samhället kan existera om det inte finns individer, men att samhället är en kollektiv verklighet som påverkar oss oavsett våra individuella medvetanden.
Mm. Och sen finns det ju där när vi föds och det finns där när vi dör som individer, så att säga. Så att det föregår och fortsätter efteråt.
Precis. Och han säger ju också att inte minst här i självmordet så visar han hur det här kollektiva verkligheten kan påverkas på olika sätt som individer. I olika hög grad kan vi påverkas av sociala förändringar till exempel.
Mm.
Men jag tycker det var otroligt spännande att återvända till den här klassiska boken, för att just man blir påmind om hur väl han argumenterar för att det faktiskt finns ett särskilt studieobjekt för sociologin då, som är samhället. Så, och jag tycker att den känns mer aktuell än någonsin i långa stycken i alla fall. Med tanke på att vi lever i en tid när idén om samhället har blivit mer och mer försvagad. Till förmån då för ett perspektiv som hävdar att det bara finns individer.
Mm. Och allt ska förklaras från den enskilda
individens
perspektiv.
Oavsett om det gäller dramatiska ökningar av psykisk ohälsa som vi ser just nu, försämrade skolresultat eller till och med segregation, så ska allting förklaras på individuell nivå. Men allt det här speglar ju faktiska förändringar som har trasat sönder samhällsväven.
Precis.
Som Durkheim då sa, på så sätt berövas vi grunden för vår tillvaro.
Och därmed får vi uppleva en ökande känsla av alienation, kanske man skulle kunna säga också.
Absolut. Alltså
förfrämligen och meningslöshet. Och det är också många unga som lider av psykisk ohälsa, kan vi ju tillfoga.
Ja, verkligen. Han är ju medveten om alla invändningarna, så han börjar ju med att, alltså man ska säga, den boken bygger på statistik som man har tillgång till från hela Europa under alltså sent 1700-tal, hela 1800-talet. Och då börjar han med att visa hur eller vederlägga liksom alla andra förklaringar, psykologiska, biologiska, etniska och till och med klimatologiska. Han visar att det finns inget stöd i den här självmordsstatistiken för sådana förklaringar. Det finns ingen systematik i. Alltså det är klart att ur ett individuellt perspektiv så är den självmordsbenägen olycklig. Det finns händelser och känslor som leder till beslutet. Men Durkheim menar, det går inte att hitta en systematisk förklaring utifrån sådana motiv. Jag menar, vissa begår självmord för att de är deprimerade, men ännu fler begår inte självmord för att de är deprimerade. Så att den egentliga förklaringen, han använder det ordet, liksom, den egentliga förklaringen, den ligger på den samhälleliga nivån.
Analysnivån.
Ja, precis. Och så bara på det sättet kan vi överhuvudtaget förstå då att det finns skillnader i självmordstalet mellan olika länder och vid olika historiska tidpunkter. Och som ju
Magda och Magda visar det här nu.
Precis. Så att ytterst då så är det sociala krafter som förklarar självmordsfrekvensen, och han formulerar helt enkelt en teori då för att för social förklaring.
Men hur tänker han då kring relationen mellan individens ändå som man uppfattar det själv, det här är mitt beslut att begå självmord, och de här sociala krafterna, vad är det för krafter han pratar om?
Ja, jag ska strax gå in närmare då på de sociala förklaringarna, men han diskuterar absolut den relationen, men vad han säger är att en viss typ av social förändring, samhällsförändring, skapar ett tryck på individerna. Och de individer som då drabbas av det här trycket, det kan ju vara då individer som just vid den här tidpunkten av olika anledningar är särskilt sårbara. Mm. Det skriver han.
Så det är inte slumpen bara då?
Ja, han menar ju i någon mening att det kan ju vara slumpvis med tanke på att han säger faktiskt så här, är det tillstånd av förvirring som då uppstår när det är omvälvande samhällsförändringar till exempel, kan den minsta svårighet lätt leda till oöverlagda och förtvivlade beslut.
Så lite omständigheter. Och,
precis. Så det är därför man inte kan förklara det utifrån den nivån. Men om vi... Vilka sociala krafter frågade du? Och egentligen så har vi redan pratat om dem i samtalet med Magda och Jin. Och det är ju det då. Den ena är ju hur samhället skapar alltså samhälleliga processer som skapar social sammanhållning, social integration mellan individer.
Som Magda också pratar om, som social connectivity.
Ja, och när den försvagas då. Och jag ska komma in på vad som kan leda till det. Men då ser vi en ökning statistiskt av självmord. Mm. Och det andra är då snabba ekonomiska förändringar. Som de också var inne på. Det som de kallar för material deprivation då. Så att det är de två huvudförklaringarna.
Intressant. Ja, det är verkligen så att det fortfarande gäller.
Det var faktiskt otroligt intressant att läsa de här två texterna som har 120 år mellan, som skiljer dem så att säga, bredvid varandra. Han är, som jag var inne på tidigare då, han diskuterar då varför självmord är vanligare i protestantiska än i katolska länder då.
För det är den uppdelningen han gör huvudsakligen mellan protestantiska och katolska, eller?
Ja, för där ser han ju en sån tydlig skillnad då, och då menar han, och då har han ju också en analys då av hur protestantismen så att säga lämnar individen ensam i mycket högre utsträckning då. Så
att än katolicismen.
Som är som skapar, ett katolska samhället skapar starkare social integration liksom.
Och jag måste bara infoga där, för jag tänker att apropå det här vi pratade om att det var vanligare i Sydeuropa, eller mindre vanligt med självmord i Sydeuropa då, att där också just det här som de kallade för familjebaserad välfärd, att det liksom, katolska länder utmärker sig ju för att familjen har en mycket viktigare betydelse. Precis. Och då är det kanske inte bara kärnfamiljen utan en stor familj.
Så exakt, att jag tänker det går inte, det går inte det came in på, men det skulle man
får ju nästan en koppling där nästan.
Ja, man får nästan vidga katolicismen då till att nästan gälla för ett sätt att organisera det sociala livet, så som inte bara har med själva religionen att göra.
Och likadant för protestantismen då. Mer fokus på individen och individens relation till Gud. Och
ja, men också...
Där så tar vi det därifrån liksom.
Ja, men också mindre grad av social gemenskap och samhörighet. Sen tycker jag det är intressant för att han vill ju ändå trycka på att det är sociala förändringar då som skapar plötsliga förändringar i självmordstal och sådär. Och det tyckte jag var... När det gäller den här förklaringen... Nu är vi vid förklaring 1 kan vi säga då. Det är den här sammanhanget. Vi kommer till förklaring 2 sen. Men någonting som jag tycker var ett av de intressantaste exemplen var när han nämner hur självmorden minskar till följd av att den sociala sammanhållningen ökar i samhället. Mm. Och där nämner han återkommer till det faktiskt, politiska revolutioner. Okay. Alltså några år där som man faktiskt har statistik på då, 1789 och 1848 som var de här revolutionsåren. Mm. Då minskar självmorden för att de då enligt Durkheim så att säga stärker den sociala sammanhang. Han säger också att det gäller för politiska kriser, inte bara revolutioner så att säga, utan för att han menar att de är alltid förknippade med en ökad mobilisering i samhället. Så att ökad mobilisering stärker sammanhållningen, minskar självmorden, syns tydligt i statistiken då.
Mm, intressant.
Eller hur?
Ja, jag tänker alla kriser kan ju, det finns ju de som menar att kriser är situationer där människor verkligen bara arbetar tillsammans och tar kontakt med sina grannar och hjälps åt. Vi såg det lite under covid också.
Precis. Och han nämner också minoritetsgrupper har låga självmordstal som man då förklarar utifrån att den sociala sammanhållningen blir starkare när det finns en fientlighet från det omgivande samhället. Det är också en intressant och aktuell.
Det hade han ju lite erfarenhet som jude kanske då.
Exakt, han nämner ju faktiskt de judiska gruppen flera gånger där. Ja, och sen kommer vi till förklaring två då. Och det är ju den här som Magda och Jin kallade material deprivation. Och egentligen så får man liksom gå, om man säger så här, enligt Durkheim så har egentligen förhållandet mellan samhälle och individ har två dimensioner. Det första är den sociala sammanhållningen. Den andra är att samhället utövar en social kontroll genom normer som reglerar och begränsar eller styr våra behov. Och han menar ju då att människors behov i princip är utan gräns liksom. Och därför måste de regleras, och det är ju kanske kan diskuteras, men vi får
det är en lång diskussion som vi kanske inte kan gå in på här.
Men när han säger men när han då diskuterar det här, så pekar han på snabba förändringar i ett samhälle som förändrar
livssituationen
ekonomiskt. Så att politiska kriser skapar ökad sammanhållning, men ekonomiska kriser skapar den här känslan av anomi, eller det här fenomenet anomi som är centralt. Det vill säga en frånvaro av reglering, för vi har socialiserats in i en viss samhällsposition med vissa, och sen så plötsligt så förändras det. Och han säger ju faktiskt att det är inte bara när folk faller ner i en sämre ekonomisk situation, utan faktiskt också när alltså välståndet ökar snabbt, så kan det också, så leder det också statistiskt sett. Men han diskuterar mest det här med när man faller ner, får man säga.
Men Håkan, jag minns att Durkheim hade väl inget könsperspektiv, men han hade, eller genusperspektiv, men han sa ju någonting om skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller självmord också.
Ja, han hade ju ett problematiskt könsperspektiv, kan man ju lugnt säga. Men precis som vi var inne på förut här, så är ju självmordstalen mycket lägre hos kvinnor. Så var det ju även på 1700-1800-talet. Och då ger ju han en extremt problematisk förklaring till det. Och då är det att han ser kvinnor som biologiska varelser i mycket högre grad än män, som är sociala varelser. Och då gör han den analysen att kvinnor begår mindre självmord för att de påverkas inte så mycket av de här sociala processerna som påverkar.
Fascinerande slutsats.
Ja, men grejen är så här att man kan faktiskt använda Durkheims teori mot honom själv här. Det är kanske ett bra exempel på att klassiker kan vara större, alltså de klassiska tänkarna kan vara, deras teori kan vara större än deras,
än de själva.
Av deras fördomar. Nej, för att egentligen så säger han ju liksom, och det var vi ju inne på här tidigare, att ju mer socialt integrerad individen är, desto lägre självmord. Och då kan man vända på Durkheims argument och säga att kvinnorna är i själva verket inte mindre sociala än män, utan i ett patriarkalt samhälle mer socialt integrerade genom omvårdnaden. Det förklarar. Sen skulle jag vilja ta upp avslutningsvis också ytterligare en kritik då, som har att göra med förklaringen bristande social sammanhållning och individualism då. Där han på något sätt, tycker jag, är motsägelsefull, för han säger att i ett modernt samhälle så är det enda som kan skapa social sammanhållning det är individualismen som en kollektiv föreställning. Det är lite intressant ändå att han diskuterar, det tycker jag är spännande, att han säger att individualismen är en kollektiv idé.
Okay.
Och det har att göra med att i det moderna samhället så är det så extremt differentierat, så att det enda vi kan samlas kring, det är individens värde. Det är det enda vi kan samlas.
Det är det vi har gemensamt. Det är vår kollektiva moral.
Exakt,
så att säga.
Exakt. Och det är ju en intressant tanke. Men då håller han ju det för gott, så att säga. Han säger det är funktionellt och det skapar stabilitet.
Mm,
men
mm.
det står ju lite i motsättning, tycker jag,
mm.
med att han faktiskt säger att en viktig orsak till självmord är, och då måste han använda ordet det egoistiska självmordet, och det är ju det han säger. Snarare okay. än det, jag skulle ju säga det är det individualistiska självmordet. Men han kallar det för det egoistiska självmordet då. Och då måste han säga att det är en extrem individualism, en långt driven individualisering som ger upphov till fler självmord då. Men okay. det tycker jag ändå är lite motsägelsefullt.
Ja. Det låter så. Men ja. Där får vi dra ett streck, Håkan.
Det får vi göra.
Ja. Tack ska du ha.
Tack ska du ha. Hej då. Hej då.
Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.